Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se. Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu, men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
Hej, jag heter Agneta Westberg och bor i Movattnet. Det är en liten by som ligger mellan Hemling och Långviksmon. Jag är uppvuxen i Sund och flyttade till Movattnet tillsammans med min make 1977 när vi köpte min mammas hemställe. Vi ville ha ett ställe där vi kunde ha djur och bedriva jordbruk. Vi byggde då ett nytt hus, vilket var en liten sensation i vår lilla by då, när de flesta flyttade ut och inte in till byn. Vi fick kommentarer av en som var uppvuxen i byn men utflyttad, att det där huset, det skulle vi nog ha byggt nere i Övik istället. Vi tyckte att det var väldigt dåligt att säga så om sin hembygd. Och det minns man än idag. Många trodde att vi var några gröna vågare som skulle flytta inom några år. Men de fick fel, för nu har vi bott här i mer än 40 år i vårt lilla paradis. Vi har tre barn och lyckan att alla tre med familjer bor kvar i bygden. Och det är vi väldigt stolta över. Man kan ju inte ha gjort allting fel när barnen vill bo kvar i sin hembygd. Jag tror det är viktigt att man är stolt över sin bygd och man pratar gott om den. Idag ska jag berätta om Bygdsam i Gide Älvdal, där jag sitter med i styrelsen som kassör. Men först ska jag hälsa välkommen till Elisabeth Eriksson som är en verksamhetsresurs för Bygdsam. Och hon får själv presentera sig.
Jag heter Elisabeth Eriksson. Jag är född och uppvuxen i Långviksmon. När jag fick egen familj så flyttade vi in till Björna där vi köpte hus. Och där fick mina barn växa upp. Barnen är idag vuxna. Sonen är 24 och dottern är 22. Och de har valt att bo kvar i Björna. De hyr egna lägenheter. Själv så har jag blivit Öviksbo på äldre dagar. Men var jag än bor någonstans så är Långviksmon alltid hemma. Jag började min arbetsbana inom handikappomsorgen och arbetade på ett avlastningshem med handikappade barn och ungdomar. Sedan blev jag anställd som församlingsassistent i Björna församling och där jobbade jag i 18 år. Under mitt sista år då gick jag en utbildning till integrationspedagog. Det var heltid och på distans i Hudiksvall. Och efter det så valde jag att byta arbetsinriktning. Jag har arbetat med ensamkommande ungdomar på ett boende och är sedan den 1 februari anställd av Örnsköldsviks kommun som integrationsstödjare och verksamhetsresurs i BLTG-området. Jag är anställd av kommunen men arbetar under Bygdsams flagg. Och innan Agneta fortsätter så ska vi lyssna på Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer.
Jag älskar dig så. allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag, för du betyder allting för mig. Var inte rädd, jag går bredvid dig.
Bygdsam Gide Älvdal är en av de här fyra bygdsam som bildades förra året i Örnsköldsviks kommun. Det är en ekonomisk förening som samverkar mellan företag, föreningar, Örnsköldsviks kommun och personer som arbetar med utveckling i Gide Älvdalen. Gide Älvdal innefattar fyra större orter med omnejd som vi förkortat kallar BLTG. Det är Björna, Långviksmon, Trehörningsjö, Gideå och dess omnejd. Vi har som mål i Bygdsam att vara ett socialt nätverk för företagare och föreningar i bygden. Vi ska också vara ett kontaktorgan till kommunen i företagarfrågor, föreningsfrågor och andra viktiga frågor för att bygden ska utvecklas. Vi vill stärka samverkan och utveckling och gemenskap i hela Gide Älvdal. Föreningen startade som sagt i maj 2017, men vi kom väl inte igång med verksamheten förrän under hösten, så vi har inte varit igång så länge. Och för att vi ska få engagemang från hela området så har styrelsen representanter från alla fyra områden i BLTG, samt att vi har en representant från kommunen. Det gör att vi på ett enklare sätt kan bolla våra frågor vidare till kommunen när vi har behov av det. Första året fick vi cirka 80 medlemmar. Vi tycker att det är en ganska bra start, men vi hoppas naturligtvis att det ska bli många, många fler. Vi har valt att arbeta med arbetsgrupper inom olika områden På ett liknande sätt som Nolaskogs företagarförening gjorde här i bygden innan Bygdsam bildades. Vi har fortsatt att arbeta i skolgrupp, föreningsgrupp, entreprenörsgrupp och en grupp för BLTG-bladet. Men vi jobbar även med frågor inom åldringsboende och integration. Tanken är att alla ska kunna engagera sig i de frågor som man själv är intresserad av. Då blir det oftast det bästa resultatet. Jag kommer att berätta mera om vad vi gör i de olika grupperna. Om vi börjar med skolgruppen. Att ha skola i bygden är bland det viktigaste för att landsbygden ska överleva och göra att unga kan bo kvar här. Därför är skolgruppen jätteviktig och jobbar för att vi ska ha bra skolor i hela vårt område. Vi vill ha en bra kontakt med skolledningen och att vi ska vara en naturlig part att diskutera skolfrågorna med. Tyvärr så är det ju att vi får ofta jobba med frågor som gäller indragningar i vår bygd. Och det tar mycket kraft och engagemang som vi mycket hellre skulle lägga på utveckling av bygden. Under hösten så jobbar skolgruppen bland annat med frågan om flytt av barn från Trehörningsjöskolan till Björna. Vi har också engagerat oss i beslutet att flytta fritids från Långviksmon till Hemling. Tyvärr måste jag säga att vi har inte fått något gensvar och förståelse från skolledningen. Jag hade hoppats att de skulle se skolgruppen som en resurs och bollplank från bygden innan de tog beslut om förändringar. Vi jobbar vidare för att det ska bli det samarbete vi önskar. Vi ger aldrig upp. Vi måste även bli bättre på att marknadsföra våra fantastiska småskolor som ger barnen en jättebra miljö att växa upp i och en trygg skolgång. Och där känner de flesta varandra. Det skulle vara ett bra sätt att få flera barnfamiljer att flytta till landsbygden. En annan grupp är entreprenörsgruppen. Och de jobbar för att stötta så att det ska vara lätt att driva företag i vårt område. BLTG är ju ett väldigt företagsam bygd. Vi har cirka 160 aktiva företag. Några är lite större, men de flesta är enmans- och fåmansföretag. Företagen är ju oerhört viktiga för att bygden ska överleva och utvecklas och ge arbetstillfällen. Under våren så har Bygdsam tillsammans med Nyföretagarcentrum i Övik genomfört en starta eget kurs för att intressera fler att starta företag. Det blev ett helt otroligt intresse för kursen. Så nu har 18 personer gått kursen och vi hoppas att några av dem kommer att starta företag här i vårt område. Vi genomför också speciella företagarkvällar tillsammans med Öviks kommun med teman som är intressanta för företagare. Till exempel under förra året så var en av träffarna på SVG i Långviksmon där man fick gå på studiebesök. Den andra träffen var på den nya aktivitetshallen i Björna där det informerades om digitalisering. Hjälpredan som startades upp av Nolaskogs företagarförening. Det är en förteckning över bygdens företag sorterade på lite olika kategorier för att man lätt ska kunna hitta den service man vill ha i bygden. Det är ett sätt att visa upp och göra reklam för bygdens företag. Bygdsam kommer att jobba vidare med hjälpredan och kontinuerligt uppdatera den. Den kommer också finnas på Bygdsams hemsida och även i Bygdebladet en gång om året. Nu blir det musik och det måste gå att dansa till med Lars Christers.
Tidig fredag morgon, som så många gånger förut. Och snart så är vi framme på Gnesta stadshotell. Vi bjuder upp till ännu en fredagkväll. Plötsligt står en kvinna framför mig. Hon säger, det är något som jag vill. Som vi hört förut. Snälla, spela med. Hello, vi snart är fler. Det är sång och dans, gitarr och handklaver. Då vinglar en man fram till mig. Han skuddrar, det är något som jag vill.
I år så fick Bygdsam erbjudande från Örnsköldsviks kommun att ansvara för en verksamhetsresurs som ska jobba med integration i alla våra större orter, Björna, Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå, och även vara en resurs för Bygdsam. Eftersom vi som engagerar oss i Bygdsam jobbar på ideell basis, så ger den här tjänsten en möjlighet att vi snabbare ska kunna jobba med viktiga framtidsfrågor i bygden. Nu Elisabeth, får du berätta lite om det du jobbar med?
Ja, jag har arbetat med integration sedan hösten 2013, då de första asylsökande kom till Björna, där jag då jobbar som församlingsassistent i Björna församling. Det fanns många tomma lägenheter i vårt område och Migrationsverket hyrde dessa, och människor som hade flyttat från kriget Syrien flyttade in. Det var en stor förändring för hela samhället. Och jag minns den där första morgon då ett stort antal människor hade anlänt till Björna sent kvällen innan. Det blev kaos på Coop. Kylskåp och skafferi behövde fyllas upp. Och det var ju inte lätt att hitta bland våra svenska produkter i affären. Det blev en stor förändring på många plan. Skolan fick nya elever som inte kunde ett ord svenska. Sjukvården och tandvården, de fick ju patienter som behövde tolk för att de skulle kunna kommunicera. I god tid innan de asylsökande kom till vårt område så hade vi bildat en nätgrupp, en nätverksgrupp. Det var Röda Korset, det var Björna IF, Svenska kyrkan och flera andra föreningar. och även representanter från skolan och sjukvården och så var det andra intresserade bybor. Den här gruppen fick sedan namnet Medmänniska Björna. För oss var det viktigt att de asylsökande kände sig välkomna och trygga i vårt samhälle och att björnaborna fick möjlighet att engagera sig och även möjlighet att möta våra nya bybor. Successivt så startades aktiviteter och vi bildade mötesplatser. Jag var med vid starten i Björna men vet att även i Långviksmon, Trehörningsjö och Gidjo skedde samma sak. Och varje ort har idag sin nätverksgrupp. Och det är med dessa grupper jag idag samarbetar. Jag är ett stöd för grupperna, sköter en del administrativt. Jag har kontakt med kommun, migrationsverk och andra aktörer. Jag fixar och trixar med det mesta. Och varje dag är unik. Spännande, utvecklande och roligt. Min arbetsvecka består av närvaro en dag på varje ort. På måndagar är jag i Gidjo, tisdagar i Björna, onsdagar i Långviksmon och torsdagar i Trehörningsjö. Fredag, det är en byggsam dag då jag har en del administrativa uppgifter. Och under veckan så blir det en hel del möten och jag får vara flexibel med min arbetstid. Integration, det handlar om så mycket mer än att erbjuda asylsökande och nysvenskar aktiviteter. Integration handlar om att komma in i det svenska samhället. Få insikt i den svenska kulturen och våra traditioner. Och här måste vi hjälpas åt. Och det är byborna som är nyckeln. Det behövs att man är öppen, är villig att dela med sig och bjuder till. Att man engagerar sig, att man lär känna en okänd människa och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det är så lätt att tycka att invandrare ska anpassa sig till vårt svenska samhälle. Men hur ska detta ske om inte vi svenskar finns med och guidar? Jag ser det som ett givande och tagande. Jag har lärt mig massor, samtidigt som jag får dela med mig. Att öppna upp och bjuda till, det kan ju samtidigt skapa vänskapsband också. Under åren har många människor passerat genom våra samhällen. Vi har varit något av en mellanstation i väntan på beslut om uppehållstillstånd och den kommunplacering som sedan sker. Det har varit många möten och många farväl. Landsbygden behöver folk för att utvecklas och överleva. Och vi behöver fler som bor i vårt område. Jag önskar att fler av dem som får uppehållstillstånd skulle välja att bosätta sig här. Att bo i en bygd där man säger hej till varandra när man möts efter vägen. Man småpratar lite. Att de får använda sin svenska för att bibehålla och utveckla den. Tyvärr så gör ju avståndet till stan och våra rent sagt usla bussförbindelser försvårar ju jättemycket. Liksom svårigheten att hitta jobb. I vissa av våra orter finns det inte heller lediga lägenheter. Det här är något att jobba vidare på. Enligt den senaste uppgiften från Migrationsverket så bor det 65 asylsökande i Björna. I Långviksmon där bor det 55 asylsökande. I Trehörningsjö 27 asylsökande och i Gidjo så bor det 24 asylsökande. Det kommer ju färre människor till Sverige nu och det ger avtryck i vårt område. Till sist så vill jag uppmuntra dig som kanske har blivit lite nyfiken på vad integrationsarbetet går ut på i vårt område. Vad vi gör för någonting. Kom och var med. Det finns plats för alla. Ju fler vi är, desto större och bättre kan integrationen bli. Och jag förmedlar gärna kontakter beroende på var du bor någonstans. Kontaktuppgifter till mig hittar du på Bygdsam Gide Älvdals hemsida. Och nu innan Agneta fortsätter så ska vi lyssna på Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops.
Jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Jag trodde änglarna fanns bara i himlen. Men det var innan jag mötte dig. Nu har jag en ängel här hos mig. Det var en helt vanlig dag. Men just den dagen mötte jag den jag trodde aldrig
På Radio Nolaskogs. Jag heter Agneta Westberg och berättar idag om Bygdsam Gide Älvdal. I mars månad så genomfördes en framtidsforum av partnerskapet för Örnsköldsviks utveckling och Värdplats Övik. Nytt för i år var att även alla fyra Bygdsam deltog med lokala framtidsforum ute i bygden. I vårt område så höll vi till i Gideogården. Alla träffarna i bygden knöt samman med en videokonferens. Vi som satt i Gidegården kunde alltså vara med på konferensen som hölls nere i Övik. Alla hade även lokala inslag som inte gick ut till de andra. Vårt lokala inslag det var Urskogsloppet som i år har 10-årsjubileum. Gunder Selling och Ulf Lindgren som varit med från början berättade om resan från när de startade och funderingar in i framtiden. Det var jätteintressant och vi var imponerade av ett proffsigt arrangemang. Efter presentationen så diskuterade vi hur vi andra i bygden skulle kunna dra nytta av Urskogsloppet som är ett välbesökt och etablerat arrangemang. Flera jättebra idéer framkom så vi får väl se vad framtiden visar. Äldreboendefrågor är något som vi jobbar med i en annan grupp. Vi har två äldreboende i vårt område. Ett i Björna och ett i Gidjo. Och det är jätteviktigt att vi får behålla och helst utöka nuvarande platser. För att man ska ha möjlighet att få bo kvar i sin hembygd på äldre dagar när man får behov av hjälp. Trygghetsboende är också något som borde finnas i alla områden i kommunen. Det är ju viktigt att det finns boende att flytta till på äldre dagar när man fortfarande känner sig ganska pigg. Men man kanske vill sälja sitt hus och flytta till något enklare boende som kräver mindre arbete. En annan synvinkel på trygghetsboende är ju också att det frigör ju hus som gör det möjligt för yngre att förvärva och kunna bo kvar i bygden. Yngre som vill bo på landsbygden, de vill ju oftast ha kanske ett litet torp med lite mark. Och dessa blir ju väldigt sällan till salu. Där har vi ett problem som vi måste jobba vidare med. Gällande alla som behåller sina hus som sommarställen för att de ska utnyttja det någon vecka på sommaren. Det är allvarligt för landsbygdens överlevnad och det är att älska ihjäl sin hembygd. Åter till alternativet för äldreboende. För att vi skulle få veta vad folket i bygden tycker gällande äldreboende så gjorde vi en enkät med några viktiga frågor för att vi skulle kunna jobba vidare och känna att vi jobbar efter bygdens önskemål. Vi är ju väldigt glada för det gensvar vi fick på enkäten. Vi fick in cirka 450 svar. Och man kan tydligt se på enkätsvaren att de flesta vill bo kvar nära sin hembygd på äldre dagar när det är dags att flytta till någon typ av äldreboende. Nu ska ni få lyssna till Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Bygdebladen är något som vi också kommer att jobba vidare med i Bygdsam. Bygdebladet i BLT startade 2012 i Nolaskogs företagarförenings regi. Och nu när Bygdsam har tagit över så har vi också Gidområdet med. Så då har det blivit BLTG-bladet. Det ges ut 6 gånger per år. Och i vårat blad, där skriver vi bara om allt positivt som vi har i vårt område. Det skrivs så mycket om allt elände i alla andra tidningar, så det vill vi inte ha med i vårt blad. Och vi har sett att folk gärna vill läsa om vad som händer nära sin hembygd. Bladet är ett utmärkt sätt också att marknadsföra och visa allt bra vi har. I många fall så är det ju så att vi inte ens har kännedom om allt bra som finns i vår närhet. Så detta är ju ett bra sätt att informera. Vi försöker i varje nummer att få ett varierat innehåll med lokala artiklar om företag, om föreningsverksamhet, lite sport, historiska artiklar och annat som är aktuellt i bygden. Naturligtvis lämnar vi en rapport om arbetet i Bygdsam också i alla blad. Och bladen ger ju inte bara en reklam för bygden, utan det är ju även en bra dokumentation för framtiden. Från starten 2012 till idag så har vi gjort mer än 500 artiklar från Gide Älvdal. Årets sommarnummer, det kommer att bli ett stornummer tillsammans med de andra bygdebladen. Så då kommer det bli massor med rolig läsning från Öviks landsbygd. Och det ser vi verkligen fram emot. Eftersom det nu närmar sig slutet av programmet så skulle jag vilja skicka med en önskan. Att så många som möjligt försöker engagera sig i bygden. För det är viktigt med engagemang för att vi ska få en levande landsbygd. Och alla kan göra något. För tillsammans kan det bli något stort och vi kan göra skillnad för vår bygd. Tala även gott om din bygd. Det sprider positiva tankar. Nu har ju ni fått göra ett strövtåg i Bygdsam Gide Älvdals verksamhet i vår hembygd med mig, Agneta Westberg och Elisabeth Eriksson. Och då passar det bra att avsluta med strövtåg i hembygden av vår lokala orkester Tor Görans.
Glitter i sjön, det är ljus över stränder och näs. Och omkring mig står den härliga skogen så grön, bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord står min hem. Där en låg ligger berghällen bar.
Men där över går minnet med vinden så smal. Och det minnet är allt som är kvar. Och det är jag som såg en gavel stå vit och ett fönster så öppet där i.
Jag vill lägga mig ner i mitt skön för att höra. Jag heter Maria Meidel och jag ska idag läsa en novell som heter Huset. Novellen är tidigare publicerad i en novellsamling som heter Berättelserna utav den västerbottniske författaren Torgny Lindgren. Här är Huset. Om du går vägen över Lauparliden eller Aurbäcken upp mot Långvattnet, således på bortersidan av älven och Vormsjön, över Avaklinten och Rönhällan, snett förbi Storsikberget, som du skulle åt Lyckselehållet, ja, egentligen är det ju inte vägen utan bara en riktning eller ett väderstreck, då kommer du förbi ett par husgrunder och tre igenvuxna tegar och ett hus som står där än, om det nu kan kallas ett hus. Åtminstone var det tänkt som ett hus, till och med noga planerat och förberett, ett åstundat och efterlängtat hus. Om du alltså kommer där förbi, då blir du stående ett tag och grubblar, och du känner ett styng av ängslan som om huset inte bara vore sig självt, utan också föreställer något annat. Du känner igen dig, du har varit där förr, men du kan omöjligt minnas när eller varför. Det var Gideon Lindmark som byggde huset. Han byggde det åt sig och sin hustru. Hon hette Karin. Han brukade kalla henne för Brekajsa, för hon var bred och grovlämmad som ett ardennersto. Även han var storväxt och hästliknande. Då de gifte sig sa folket att ett grannare brudpar hade ingen sett sedan Höga Visans dagar. Äppelträd bland villmarkens träd och källor i lustgården och pelare av vitaste marmor. Och de flyttade hit till gläntan där du står. Stället heter Hemstället. Det har alltid hetat så. Det heter fortfarande Hemstället, trots att det är öde och övergivet. Även det kan man grubbla över. Hemstället. Gideon hade vunnit 10 000 på penninglotteriet, och det var just vad han fick betala för gården. Gamhuset som nu är borta, 7 hektar skog och 18 hektar impediment. De bodde i gamhuset, men de skulle givetvis bygga sig ett nytt. Det skulle heta Nyhuset. Sen fick det namnet Huset. Huset som de bodde i hette Gamhuset. Huset, det var det som inte fanns. Också det kan man grubbla över. Huset skulle vara timmer, som förr i tiden. Ändå var det ju inte alls länge sedan. Nej, det är alldeles nyss, för att inte säga nu, i vår egen tid. Eftersom penninglotteriet fanns. Penninglotteriets tid, det är vår egen tid. Gideon var i hyggesrensningen åt Sävenäs om somrarna. Vintertid jagade han och fiskade. De hade inga stora behov. De var barnlösa. All ledig tid gick åt till huset. Den lediga tiden tog han sig när han ville. Han var händig, Gideon. Alla verktyg låg lika naturligt i hans hand. Högra handen således. Han var ohjälpligt högerhänt. Vänsterhanden var bara en klumpig och något saktfärdig tjänare åt den högra. Stark visserligen, men oduglig till allt som krävde känslighet och smidighet. Om han någon gång smekte Kajsa, då var det med högerhanden. Ja, med den kunde han uträtta i stort sett vad som helst, i synnerhet med hjälp av yxan och kniven och sågen och hyveln och borren. Och han hade ju Kajsa. Högerhanden och Kajsa, det var de två krafter som han kunde förtrösta på. Då han hade huggit styckena till stenfoten var det Kajsa som var hans traktor och hans häst och hans stubbrytare och som hjälpte honom att baxa stenblocken rätt och väga upp dem så att de kom i vattring. Det var sista veckan i maj de gjorde detta med stenfoten. Då alla styckena stod som det skulle gick de ner till sjön, Vormsjön alltså, och badade. Kajsa simmade tvärs över sjön med en rev i munnen och drog ett jäddrag som Gideon hade skurit av en benbit. Hon gjorde ofta så, simmade och drog draget. Vid Alinshällan fick hon en sik, en 3 kilos. Virket tog Gideon ur egen skog, tallar som var kvistfria 20 fot. Han tog dem i sluttningen mot sjön. Det är därför som du än idag kan skymta vattnet ovanför struntarna på ungskogen om du vänder dig om och skådar söröver, djupt under Hemstället. På det viset öppnade han utsikten så att Kajsa kunde stå i köksfönstret och se hur isen gick om vårarna. Det är det mest storslagna som finns, då isen går. Och han barkade timret och lät det ligga i skogen och torka så att det inte skulle blåna. Sen bar Kajsa hem stockarna och han skrädde och bilade dem. och hon samlade ihop åtskilligt av barken till en hög öst om huset. Där fick den ligga och jäsa. Hon satte kålen där. Kålen som vuxit till multnad bark renar magen och stärker axlarna och ryggen. Virket till inredningen, det som skulle vara sågat och hyvlat, det skulle Gideon köpa av Torngrenssågen på Kvarnåsen. Inte bara golvplanken, utan även det spontade till taken och brädfodringen och pärlsponten till boaseringen i farstun och köket. Men sågat och hyvlat, det är lika dyrt som smörgåsmaten. Var månad köpte han en penninglott av Jakobsson i Vormsele. Penninglotteriet hade gett honom hemstället. Troligast var väl att det skulle bekosta även brädfodringen och boaseringen. Även för dragningslistans skull gick han varje månad åt Vormsele. Själva timringen tog honom 2 somrar. Långsam var han och noggrann. Han bilade så fint och väl att stockarna var som hyvlade och han sågade och högg knutarna så att de skulle vara vindtäta. Syllarna var 15 tum och ingen stock, inte ens hönorna eller tuppen, var klenare än 10 tum. Kroppåsen som man endast barkade och slipade med morakniven så att den var som svarvad, den var 17 tum i tulländan. Utan Kajsa hade han aldrig fått upp den på nocken. Men somligt lämnade han ogjort. Han kapade inte väggbanden och stockändarna i knutarna lämnade han osågade och ojämna. Likaledes gjorde han med raftbjälkarna och han högg inte dörröverdragen släta och raka som de skulle vara. Mycket fick således sticka ut och vara oformligt och oavslutat. Med det sågade och hyvlade och spontade virkets hjälp skulle han göra ett stort tag. Kapa och släthugga och skräda och putsa skulle han göra sedan han än en gång vunnit på penninglotteriet. Till taket klöv han ungtallar och rev björknäver på Kronoparken. Därför är ungskogen som nu frodas mellan dig och sjön huvudsakligen gran. Kronan sätter granen. Och han bröt granstubbar på heden mot Svartliden. Där fick han takfotskrokarna, som ju nödvändigt ska vara självvuxna. I september på andra året efter grundläggningen låg taket där. Därpå skulle takvedskammen kapas jämn. Det skulle göras samtidigt med allt annat som hörde till stortaget. Då han hade lagt sista takbrädan, lördagsaftonen i Mikaelihelgen, då bar Kajsa upp kaffe och bullskivor till honom. De satt på varsin stegpinne och firade en liten högtid för takets skull. Då kom en kar gående. Han ställde sig på backen nedom huset och pratade vid dem. Han var från Sikträsk och arbetade i gruvan i Kristineberg. Det gällde givetvis huset. Om ett halvfärdigt hus kan man samtala ohyggligt länge. Särskilt en afton om hösten då det skimmer så att man inte så noga kan urskilja varenda småsak och alla de fintligheter och knep som byggaren, i det här fallet Gideon, har hittat på. Mycket måste frågas efter och bli förklarat. Till slut frågade karl från Sikträsk, han som var på hemväg från Kristinebergsgruvan. Men hur ska du hava råd med brädfodringen och allting annat sågat och hyvlat och spontat och pärlsponten i köket? Jag ska handla det av Torngrenssågen på Kvarnåsen, sa Gideon. Det är virket, sa gruvarbetaren. Det är dyrt som smörgåsmaten. Man kan nog få en del på krediten, sa Gideon. Sågverken, sa gruvarbetaren. De ligger ute med så oläckligt mycket pengar. De hava icke råd med krediten. Egentligen, sa Gideon, egentligen har jag nog tänkt mig att skaffa pengar. Jaha du, sa gruvarbetaren från Sikträsk. Och hur skaffar du pengar i dessa tider? Då vände Gideon sitt röda ansikte med de svullna läpparna och de stora klotrunda ögonen ner mot gruvarbetaren och sa: jag har tänkt att jag ska vinna på penninglotteriet. På det viset, sa gruvarbetaren. Jaså du, på det viset. Och de teg en lång stund. Ja, för min del, sa Kajsa, jag har aldrig riktigt kunnat tro på penninglotteriet. Men någonting, sa Gideon, måste människan förtrösta på. Och pengarna till hemstället, den fick jag av penninglotteriet. Då har du vunnit allt du ska vinna i detta livet, sa gruvarbetaren. Är det någon sorts lag på det, sa Gideon. Jo. och storhopen dör utan att ha fått en enda vinst. En lom skrek från andra sidan Vormsjön. Det var nu så skumt att karn som stod ner på backen inte riktigt syntes längre. Till slut sa Kajsa: "Det var bra att du kom och talade om detta för en Gideon." "Om jag inte får bygga huset färdigt," sa Gideon, "då kan jag lika gärna ta slipstenen under armen och gå och dränka mig." Han hade verkligen skaffat en slipsten. Visserligen något skev, men ändå, det var för verktygens skull. Nu ser du den inte, den är försvunnen under videriset. "Men i Kristinebergsgruvan," sa gruvarbetaren, "där behövs det folk och där skaffar man sig pengar." "Jaha du," sa Gideon. "Gruvan," sa gruvarbetaren, "hon är nästan som penninglotteriet." "En geringsåg skulle jag även behöva," sa Gideon, "och ett riktigt vattenpass." "Nej, jag ska ju gå ända åt Sikträsk," sa gruvarbetaren, "och det är inte dagsljuset mer." "Du ska hava det," sa Kajsa. "Ni ska hava det," sa gruvarbetaren. "Jo, du ska hava det," sa Gideon. Och Sikträskan försvann in i granskogen och mörkret. Men Kajsa och Gideon klättrade ner från taket och bestämde sig för att, jo, Kristinebergsgruvan. Måndagen efter Mikaelihelgen kom de till Kristineberg. De hade gått hela dagen. Kajsa bar sängkläderna i en påse på ryggen. I en av barackerna fick de sig ett rum med en spis. Och arbete åt Gideon fanns det. Ja, han kunde fritt välja mellan ett otal underjordiska befattningar. Sannolikt fanns det ingen gräns för hur många arbetare gruvan kunde rymma. Men Kajsa? Nej, gruvan var ingenting för kvinnorna. Kvinnor ned i gruvan, aldrig. Så här sa gruvfogden medan han kammade de väldiga ögonbrynen med fingernaglarna. "Gruvan är ett mörkt och hissnande hål för män. Ett grymt och förfärligt sköte som endast öppnar sig för män." Men han tillfogade: "Möjligen kan det komma att behövas en kokerska. Kokerskorna brukar titt och tätt göras med barn av gruvarbetarna. Då måste de bytas ut. Men även detta är ju aningen osäkert." "Jag är stark som ett ardennersto," sa Kajsa. "Men icke ens ett äkta ardennersto skulle få komma ner i gruvan. Nej, det var omöjligt. Ingen enda mär av någon sort." Så stor var aktningen för allting kvinnligt inom gruvnäringen i Kristineberg. Så blev Gideon gruvbyggare. Händig var han ju och van vid att bygga. Nu knogade han med stegväggar och schakt och tappar och orter alldeles som han förr hade strävat med hemstället. I en djupare mening fortsatte han att bygga huset. Vart handgrepp förvandlades till klingande mynt och mynten skulle i sinom tid förvandlas till hyvlat och ohyvlat och pärlsponten från Torngrenssågen på Kvarnåsen. Hans byggande tog bara en liten omväg över Kristineberg. Det var ett ställföreträdande byggande. Och han var inte längre troende i penninglotteriet. Men efter nyåret insåg de bägge, såväl Kajsa som Gideon, att inga penningar blev över för dem. Ingenting skulle någonsin bli över. Allt gick åt till att betala det där rummet i baracken och maten och arbetskläderna. Och om kvällen nämnde de inte huset med ett enda ord medan de åt kvällsgröten. Det hade annars varit liksom sylten och sirapen på kornmjölsgröten. Huset. "Om jag ändå inte vore så stor i maten," sa Kajsa. Men då det vart dagen, då tog hon på sig en skinnhuva så att håret inte syntes och knöt två halsdukar omkring brösten så att de inte skulle sticka ut och gjorde skäggstubb på hakan med en blyertspenna. Och hon gick till kontoret och förklarade att här hade de nu en gruvarbetare vars like aldrig skådats i Kristineberg. Vilket var det tyngsta arbetet? Var fanns det bästa ackordet? Så fick hon bli lastare. Hon var den flinkaste och segaste och mäktigaste lastare som någonsin ställts där nere i orterna. Det hände ofta att förmannen kom och stod snett bakom henne och betraktade henne. Han bara stod och såg denna vidunderliga kropp som aldrig krånglade och aldrig behövde vila. Om man kunde uppfinna en sån maskin, en maskin som vore som den här människan, en fulländad lastningsapparat, det skulle vara det största framsteget i gruvbrytningens historia. Det var naturligtvis omöjligt för förmannen att veta att hon i själva verket inte öste berget med skopan utan hyvlat och ohyvlat virke från Torngrenssågen på Kvarnåsen och Pärlsbonten. Det var huset som gav henne en stor del av kraften och uthålligheten. Men nu var det äntligen pengar över. De hade en plåtburk, extra prima kaffeersättning, hon och Gideon. I den la de sedlarna och slantarna. Och Gideon började räkna virket i kubikfot. Vad skulle han hava av 3/4 tums och 1,5 tums och av det spontade? Den där förmannen i Kristinebergsgruvan hette Lundvall. Han var söderifrån, från Ludvika. En gång stod han en dryg timme och bara betraktade Kajsa medan hon lastade. Han stod i givakt. Då och då vickade hans huvud till i en rörelse av högstämd beundran och gripenhet. En sådan gruvarbetare. En lastare som var skön som ett uppfordringsverk. Till slut var han tvungen att ta 5 steg framåt och harkla sig och utbrista. Du är förvisso inte vilken kar som helst. Då rätade Kajsa upp sig och sa. Jo, jag är vilken kar som helst. Jag heter Manfred. Men folket kallar mig Manne. Nej, sa förman Lundvall. Du är som 3 eller 4 karakarar. Då genomfors Kajsa av en våldsam skälvning och skoveln föll ur hennes hand. Sladdlampan hängde på en stång bredvid vagnen. Ljuset föll på hennes ansikte. Det förvreds av en obegriplig blandning av förbittring och bestörtning och munter upphetsning. Och Lundvall nödgades fortsätta. Du kan inte vara endast och allenast en vanlig kar. Jag är övertygad om att du är tvåfaldig eller till och med mångfaldig. Allt som finns hos oss vanliga karar måste hos dig finnas i mångdubbel motto. Allting på din kropp är rimligen så ofantligt att det närmar sig det ohanterliga. Man törs nästan inte tänka på det. När han sa detta återkom den fruktansvärda skälvningen hos Kajsa. Svetten som färgats grå av gruvdammet strömmade ner för hennes ansikte. Hon kunde bara tiga och kippa efter andan. Hennes ben darrade och hon tryckte händerna mot sina bröst som trots allt fanns där under de hårt åtdragna halsdukarna. Men till slut ryckte hon åt sig sladdlampan. Hon tog den i ena handen och förman Lundvall i den andra. Han var liten och finlämmad och sluttaxlad. Och hon förde honom avsides in i en ficka i berget. Där talade hon om för honom hur det var. Och hennes röst darrade av harm och upphetsning. Hon talade om för honom att hon förvisso var kvinna. Hon sa att hon talade för sitt kränkta kön och sitt upptända hjärta. Ja, hon satte lampan i förman Lundvalls hand och knäppte upp sina kläder och återgav bägge brösten deras frihet. Hon uthärdade inte längre, sa hon. Hon måste få framvisa sig för honom. Och förman Lundvall lutade sig fram. Lampan skakade i hans hand så att ljuset fladdrade då han böjde sig ner för att noga se detta som hon visade för honom. Det var ingen som helst tvekan om att hon var en kvinna. Då han betraktade detta som hon lät honom se, då började han hacka tänder av åtrå. Och med en röst som stundom gick upp i falsett bekände han att han älskade henne. Något sådant hade hon aldrig hört från Gideon. Och hon sa att hon var lamslagen och besegrad. Det här är nog alldeles ohjälpligt, sa hon. Då Gideon kom hem till rummet i baracken om kvällen, då såg han genast att Kajsa hade farit ifrån honom. Sånt hade ju alla hört talas om. Han kände igen tecknen. Hennes kläder var borta och sykorgen och tygpåsen med papiljotterna. Kajsa och förman Lundvall ska ha dragit iväg åt södra Sverige. Det påstods länge att de for omkring på marknader där hon rätade hästskor och lyfte karar och rev telefonkataloger mitt i tu. Många hade sett dem. Det sades också att han bytte namn och blev pingstpredikant under kriget och sen hamnade i riksdagen. Man vet aldrig någonting. För Gideon tycktes detta vara slutet i fråga om huset. Men längst ner i plåtburken, under pengarna, låg det en papperslapp från Kajsa. För min skuld ska du göra huset färdigt. Hon hade verkligen skrivit så. Skuld. Men Gideon kunde ju inte stanna i Kristineberg där alla visste allting. I Adakgruvan däremot hade ingen hört talas om honom och Kajsa och förman Lundvall. Gruvan var nyöppnad och han städslade som borrare. Borrarna tjänar pengar. Han hade en brits i ungkarsbaracken. Under skiften borrade han Torngrens hyvlade och ohyvlade virke ur berget och givetvis pärlsponten. Ackorden var bra för penningburken. Då de andra kararna om nätterna låg och slängde sig hit och dit på britsarna därför att de drömde lideligt om kvinnor, då låg Gideon blickstilla och tänkte på huset. En dag, det var sent om aftonen, då han var i färd med att borra för en salva inne i en ort dit byggarna ännu inte hade hunnit. Det var ofta så att de andra i laget kom långt efter honom. Då lossnade ett litet stycke ur berget, snett ovanför honom. Inte ett block egentligen, utan snarare bara en liten skärva. Och den föll rakt ner i hans högra axel. Efteråt tog man vara på den där stenen. Nu lär den finnas i ett uthus i hembygdsgården, eller i gruvmuseet. Den var inte tyngre än att en av förmännen bar den alldeles ensam. Den såg ut som en kil eller en yxa. En sån som sitter i klymaskinerna för gengasknubb. Och den var så vass att ingenjör som bar den fick ett djupt sår in i handflatan utan att han kände det. Den blänkte av kopparkis. Den hade alltså fallit med äggen neråt, rakt ner på Gideons axel och huggit loss högra armen med ett enda snitt. Det var så snyggt gjort att doktor Engberg sa att man nästan kunde ha trott att det var överläkare Lundbom i Umeå som hade gjort amputationen. Sen var Gideon inte någon gruvarbetare mer. När han vaknade upp i narkosen sa han ett enda ord. Huset. Gruvbolaget såg till att han fick en pension som hette livränta. Han flyttade tillbaka till hemstället. Och han övade vänster arm och hand så att han kunde fiska i Vormsjön och plocka bären och sätta potatisen och gräva upp den och hugga veden och laga maten, det nödvändigaste. Efter 2 år hade han sparat ihop så att det kunde räcka till virket. Torngren såg en på Kvarnåsen kom med lastbilen och la av alltihop nere vid Vindelälven. Gideon gjorde sig en skinnrem att lägga över vänsteraxeln. I den remmen bar han upp virket till hemstället. Hyvlat, ohyvlat och pärlsponten. Det var märkvärdigt hur väl han hanterade hammaren och sågen och täljyxan och hovtången med den enda hand han hade. Men stämjärnet var omöjligt. Han försökte hålla själva järnet med tänderna medan han slog på skaftet med hammaren, men det hjälpte inte. Innerväggarna och innertaken fick han dit och det var nästan som det skulle vara. Också dörrkarmarna och golvlisterna blev i det närmaste riktiga och taklisterna och vedbänken var nästan färdiga. Nästan. Allt som krävde att han höll eller tog för sig med ena handen medan han arbetade med den andra var han tvungen att avstå från. Han hade ingen hand att stödja sig med och ingen hand att lyfta upp eller trycka ner med och ingen hand att klämma fast med. Arbeten som bara kunde göras från ett håll och på hans högra sida fick han lämna ogjorda. Bräder blev inte kapade, spikar blev inte islagna, lister inte avhuggna. Huset fylldes av stumpar som stack ut, fogar som glipade, lister som hängde på trekvart, sneslagna och orätade spikar. En enhänt och enarmad kar kan aldrig bygga sitt hus verkligen färdigt. Han måste torka svetten ur pannan med den enda hand han har och finna sig i sitt öde. Det var vad Gideon gjorde. Han hängde upp verktygen i farstun i gamhuset och drog på sig trenchcoaten som han en gång i tiden fått av Kajsa och gick därifrån. Om du alltså går från Lauparliden mot Långvattnet och kommer där förbi, då kan du inte undgå att stanna ett tag och skärskåda huset. Vi som ännu minns hur allt har varit borde kanske sätta upp en skylt med en enkel beskrivning och historik. Han bor nu i en pensionärsbostad bakom Norbergs skoaffär i Norsjö, Gideon. Han brukar fylla rockärmen med tidningspapper och sticka ner den i fickan. Då syns det egentligen ingenting. Han har skaffat sig en moped sedan han sålde hemstället åt Kronan. Reglagen sitter på vänster sida. Då och då kör han till Fromheden och spelar bingo. I somras träffade jag honom utanför Steinvalls järnhandel och jag kunde inte låta bli att nämna att jag hade varit och sett huset. Vad för hus, sa Gideon. Det där som du byggde på hemstället, sa jag. Då tänkte han en stund. Till slut sa han, jaså, står det verkligen kvar än? Jo, sa jag. Det var ju som gediget byggt och kraftigt och bra virke. Jag vet inte det, sa Gideon. Det var ju mest bara på lediga stunder och för att fördriva tiden. Men det vart ändå ett stort tag, sa jag. Det är inte vem som helst som timrar upp ett sånt hus. Jag hade alldeles glömt bort det, sa Gideon. Kammaren vart för trång och salen var på något vis för fyrkantig. Nej, sa han. Det där huset, det var fel ända från början. Vi som är storhopen, sa jag. Vi uträttar aldrig något sånt. Det är ändå som ett minnesmärke. Huset. Nej, sa Gideon. Om jag har uträttat någonting här i livet så är det detta som jag gjorde med armen. Och gruvbolaget har skänkt stenen till hembygdsgården. Jo, sa jag. Den ska ha varit ohyggligt vass, stenen. Må så vara, sa Gideon. Men det gäller ändå att hålla fram axeln på ett visst vis och att icke bli förskräckt och hoppa undan och att vara stadig i skuldran så att stenen kan gå rätt ner genom leden. Jo, sa jag. Det förstås. Jo.